Vi befinner oss på Grövelsjön i norra Dalarna på gränsen till Norge. Det är lugnt och fridfullt. Annat var det för drygt 57 år sedan.
Det vi ser här, det är vraket utav ett gammalt tyskt bombplan som hamnade här den 2 juni 1940. Det var en söndagkväll det där, 7:30 på kvällen. Då kom den in här. Och det var en nödlandning som utfördes. Mycket skickligt och kanske med lite tur också. För att den hamnade, som vi ser, bara 10 meter ifrån land. Och ingen utav de ombordvarande gjorde sig någonting här, utan de klarade sig alla 5 besättningsmän här. Och flygplanet är en utav Tysklands allra vanligaste bombplan, en Heinkel 111.
Det tyska bombplanet besköts under luftstrid över Narvik av engelsmännen, så att det tvingades retirera söderut med bara en motor igång. Men över Grövelsjön fick tyskarna problem med bränslepumpen och var tvungna att nödlanda några 100 meter in på den norska sidan till bybornas stora förskräckelse.
Ja, när vi var i lagården om söndagskvällen så fick vi höra motordur. Och då sprang vi naturligtvis nyfikna som vi var ut, och så fick vi se planen kretsa 2 gånger över gården här, så vi trodde att det skulle landa i Gammelgården. Men 1, 2, 3 så kommer det här, förbi fjället här nere, och då fick vi se hakekorset. Då var glädjen borta.
Man tog sig land här, 5 besättningsmän. Och man tog med sig då kulsprut, en av flygplanets kulsprutor, och satte upp här på stranden där vi står här. Och man konfererade en stund här, och sen gick 3 av officerarna i den här besättningen mot Ryvangård, som vi har 1 kilometer upp här i sjön. De stormar ju in där då, och under pistolhot, och så ville befälhavaren då låna telefon, och sen ville han då ha verktyg. Och från början så var det ju ingen på Ryvangård som begrep vad han sa, för att han hade ju sin jargong och skrek ut sina ordrar till höger och vänster. Men så småningom så kom ju Edmund Ryvang, en av bröderna, in i gården, och då hade befälhavaren tröttnat på det här, så då ryckte han upp sin lugerpistol och satte i nacken på Edmund. Och då kom ju verktygen fram så småningom.
2 dagar senare, den 4 juni 1940, hämtades besättningen av ett tyskt sjöflygplan, och då var det fritt fram för byborna att ta vara på det de kunde. 700 liter bensin från planet räckte till båten under hela kriget. Och plexiglaset från huven kom också väl till pass som vindskydd. En av sitsarna i planet blev sadel på den första snöskoten i området. Kanske världens första snöskoter. Och de båda hjulen från landningsstället sattes på en dyngkärra. Mycket effektivt. De här hjulen och mycket, mycket annat från det tyska bombplanet har Bengt Hermansson nu samlat ihop till ett litet museum i Storsäten intill Grövelsjön.
Det här jag håller i handen här, det är en brandbomb. Och med den här så skulle man då ha satt eld på flygplanet. Och den här är mycket, mycket unik. Det här är den enda som finns kvar utav den här typen i hela världen faktiskt idag. Det här är en mycket intressant sak. Det är ett utav vapnen till den här tyska bombaren. De hade 5 sådana här ombord. Eldhastigheten var avsevärd på det här vapnet. Ungefär 1000 skott i minuten kunde den här avleverera.
Ja, nu ligger ju maskinen här. Vore det inte läge att hämta upp hela maskinen och ställa den på tomten när du har ett museum där uppe?
Det här är ju ett monument över en händelse, en historisk händelse alltså, som vi gärna vill ha kvar. Försvinner den här, då är det ju inte längre några personer som vistas i området som undrar vad det är för någonting. Och då är liksom mycket av historien borta.
Thank you. Jag är en B-17 som kostar 400 000 svenska kronor. Och jag är ett av de finaste vapen som det svenska försvaret förfogar över, så jag är värd all omvårdnad. Jag brummar med en ansenlig hastighet mot en flygflottilj jag är tilldelad. En hastighet så uppdriven och ansenlig att den är en militär hemlighet.
De första spadtagen till dagens moderna flygindustri togs 1937 i Trollhättan. På våren hade Saab, svenska aeroplanaktiebolaget, bildats med ett sammanlagt aktiekapital på 4 miljoner kronor. I de 10 000 kvadratmeter stora verkstadslokalerna startade flygplansbyggandet året därpå med en serie tyska tvåmotoriga bombplan som licenstillverkades. Enligt 1936 års försvarsbeslut skulle det svenska flygvapnet upprustas kraftigt, i första hand med 300 moderna stridsflygplan. Statsministern Per Albin Hansson förordade att de skulle tillverkas i Sverige för att landet skulle kunna bli oberoende i händelse av krig. Meningen var att Saab skulle samarbeta med aktiebolaget Svenska järnvägsverkstädernas aeroplanavdelning som redan fanns i Linköping. Där tillverkades det engelska störtbombplanet Hawker Hart, och vid en demonstration för en regeringsdelegation i augusti 1937 bar det sig inte bättre än att planet hamnade på rygg upp och ner vid landningen. Kanske ett förebud om att samarbetet mellan de båda flygplanstillverkarna inte skulle fungera. Därför slogs de ganska snart ihop, och därmed hade strukturen lagts för dagens Saab. Den första egna gemensamma konstruktionen blev ett tvåsitsigt enmotorigt plan, kallat B-17 som störtbombare eller S-17 som spaningsplan för armé- och marinsamverkan. Ett modernt plan för sin tid, byggt helt i metall. Efter markprov var det dags för den första provflygningen den 18 maj 1940.
Hetsen blev alltid stor. När det börjar dra ihop sig så gäller det att då ska flygplanen vara på luften till varje pris så snabbt som möjligt. Och här till exempel med landställskåporna som blev så karakteristiska för flygplantypen, de fanns inte på. Den kändes ju som ett normalt flygplan, och den lättade och allting gick bra. Enda var att jag hade inte kommit upp många meter förrän plötsligt huven small upp och började flaxa över mig. Jag fick tag på den i alla fall och kunde hålla den nere. Och det gick att bara flyga i luften, då kunde man ju sköta alltid med en hand. Det gick bra. Men jag går och lägger av den där. Men jag skulle naturligtvis ha böjt mig ner. Det gjorde jag inte, utan jag fick en präktig smäll tvärs över ansiktet.
När den flög av?
När den flög av, ja. Jag hade ju bara hukat mig ner. Det skulle jag gjort, men det tänkte jag inte på. Och så såg jag ingenting. Så tänkte jag, nu har jag blivit av med ett öga också. Så på vägen tillbaka mot Malmslätt, vi skulle landa på Malmslätt, för fältet var för litet att landa på den första flygningen. Och precis när jag skulle gå in för landning så började jag se igen. Och det var ju spännande. Jag tänkte, det är nog bara blod i ögat. För det blödde ju präktigt när det var sönderslaget här över. Så jag gjorde ett extra varv och så blinkade jag. Och så såg jag att det blev en normal landning. Det var inga problem med den.
Vad kunde du skriva i rapporten efter provflygningen?
Ja. Man hade inte mycket att skriva. Jag hade lite sånt här block som satt på knät. Mm. Och jag tittade på det genom blodstänken och stod jävligt hård i skevningen. Det kommer jag ihåg.
Men var det ett bra flygplan?
Det blev.
Jag hade barnsjukdomar.
Ja, det hade det mycket. Bland annat så man kom till olika prov, vi skulle göra spinnprov. Flygplan skulle kunna spinna, men framförallt ska man ta ur en spinn. Och det ville den inte. Och dessutom stannade motorn efter 1,5 varv. Och man behöver ju ha en motor om man ska ur egentligen. Så att, men jag kom ju så småningom.
De svenska konstruktörerna hade till en början hjälp av amerikanska kollegor i Linköping. När de lämnade Sverige vid krigsutbrottet ställde svenskarna många gånger inför problem. Svårigheten att få B-17 ur spinn var ett sådant, men det löste sig så småningom. Som spaningsplan förekom S-17 även i sjöversion på flottörer. Claes Smith kommer ihåg att planet var väldigt instabilt i början. De breda stötterna som bar upp flygkroppen på flottörerna fungerade som vindflöjlar. Minsta vindkast påverkade planet som också blev tungt att svänga. Men å andra sidan, påminner sig Claes Smith, kunde man flyga planet på sidan eftersom flottörstötterna då fungerade som vingar. Ett annat problem vid provflygningarna var att man i början inte fick använda sig av radio. Saab var ett civilt företag som inte hade rätt att inneha radiosändare enligt telegrafstyrelsens bestämmelser.
Alltså detta här går inte. Det hade en lång konferens med flygvapnet, så löste vi det där mycket smidigt. Vi köpte en radiostation som skulle passa våra ändamål och sen donerade vi den till flygvapnet. Och flygvapnet utsåg mig att sköta den eftersom jag är officer. Så på det sättet löste det hela.
B-17 var ett stort steg för svensk flygindustri. Tidigare hade man byggt flygplan av stålrör, trä och duk. B-17 bestod av en självbärande aluminiumkonstruktion där skalplåten ger hållfasthet och styrka när allt fogas ihop. Nytt var också att kvinnorna började jobba som flygplansbyggare när männen var ute i beredskapstjänst. Vid den här tiden grundlades begreppet svensk precisionsindustri. Bland annat därför att man blev tvungen att själva starta tillverkning av flyginstrument. Ett annat exempel var motorn som piratkopierades i Sverige. Något som den amerikanska motortillverkaren inte trodde var möjligt. En del B-17 fick italienska motorer som hittat hit till Sverige på krokiga vägar mitt under brinnande krig. De höll inte på långa vägar samma kvalitet som de svenska piratkopiorna. 322 B-17 tillverkades både i Linköping och Trollhättan. Ofta blev det Claes Smiths uppgift att provflyga och leverera planen till flygvapnet.
En flygmaskins jungfruresa är minst lika spännande som ett fartygs. Landningsställen dras in efter starten och sen prövas maskinens hjärtan och njurar rejält i alla lägen och manöver.
Jag har fällt in landningsstället.
Uppfattat.
Och när det slutgiltiga omdömet, ingen anmärkning, protokollförts, sker leveransen utan dröjsmål till flygvapnet, som har att förvalta pundet på bästa sätt. Vår yngsta försvarsgren genomgår en period av förstärkning och utbyggnad. Nya förband sättas upp och andra moderniseras. Och för varje nytt tillskott från flygets vapensmedja fogas en viktig länk till vårt lands försvarsmakt och värnkraft.
Den fullgjorde en god tjänst, beredskapstjänst B-17. Och vi som flög den, vi är glada och tacksamma och nöjda.
Och ni hade fullt förtroende för den?
Absolut. Liksom vi alltid haft när det gäller svenska produkter jämfört med utländska, så tycker vi nog att de svenska är ett steg före.
En av de flygvapenförare som flög B-17 i aktiv tjänst under kriget var Claes Göran Göransson, som ung löjtnant på störtbombflottiljen F6 vid Karlsborg.
Så småningom kom underfund med att B-17 hade ju en del finesser, och det var bland instrumentflygegenskaperna, att flyga i moln och i mörker och så vidare var den ju överlägsen. I förband också mycket bra. Och framförallt då bombsiktet, vilken som ska siktet, var ju ett stort steg framåt. Träffsäkerhet.
Vid Saab hade ingenjören Erik Wilkensson utvecklat ett dykbombsikte som innebar att man inte behövde ställa planet på nosen för att kunna sikta vid ett störtbombanfall. 30 graders dykvinkel räckte för att kunna precisionsbomba mitt i prick.
Siktet räknar ut förhållningen och så vidare. Ställer man bara in rätt flygvikt, rätt vindstyrka och vindriktning och så vidare. Och bombtyp. Sen bara trycka på knappen. Sikta mitt emot och trycka på knappen. Så träffar man mycket bra. I regel uppträdde vi division. Nu är man i grupp eller rot och så vidare. Men då var divisionen 9 flygplan. 3 grupper på den tiden. Och först var det ordentlig ordergivning före start. Vad uppdraget gällde. Vad det fanns för fientlig motverkan. Jakt, luftvärn, spaning emot oss och så vidare, va. Och sen fick man då en ordentlig beskrivning av målet. Var och en skulle sikta i målet, var och en skulle träffa. Flygvägen dit, var man skulle börja stiga om man gick på lägsta höjd. Och när man skulle börja dyka. och var man skulle sikta och så vidare. Och hur man skulle flyga ut sen för att undgå motverkan från luftvärn och annat. Och hemflygningen. Eller till en annan bas kanske.
Hur klarade sig B-17 i en stridssituation?
Ja, mot vissa jaktflygplan, de äldre, då kunde vi flyga från. Svänga från, gå ner på lägsta höjd. Skydda varandra med rörliga vapen ibland, för det fanns ju rörlig spruta baksits också. Då kunde man lägga sig tre tillsammans och så skjuter bakåt mot jaktkärran som kom. Men i regel försökte man från början undvika genom att gå på lägsta höjd. Och i moln innan det fanns radar. Och i mörker.
Så ni kände att ni var en viktig tagg i den svenska IG-kotten?
Ja, visst. Och så kände man att det här var vår egen flygindustri som har gjort detta, som ville flyga. Och det var också en spår att få pröva detta. Och till detta kan ju tilläggas att man märkte redan här Saabs tankar att det ska vara bra serverat i sitsen. Instrumentering, alla reglage för vapnen, bomber och så vidare här på höger sida. Motorreglage alla på vänster sida. Lätt åtkomligt, klokt och praktiskt uppställt och lättskött. Det var något av Saabs första linje att i framtiden göra förarvänliga sitsar. Det lyckades verkligen redan där.
Som alla flygplan med så kallat spårhjulställ led B-17 av dålig sikt framåt på marken. Många tillbud och kollisioner inträffade. Som det här påhoppet bakifrån, dess bättre utan personskador. Landningsstället var också en svag punkt. Det ville gärna vika sig vid exempelvis sidvindslandningar och om föraren råkade ut för en så kallad ground loop. Skadorna på planet blev i allmänhet ganska små och Saab gjorde till och med ett nummer av att B-17 tålde att buklanda. Periodvis drabbades B-17 också av motorkrångel.
Lite med tändstift och sådär som krånglade, men vi hade några motorstopp på grund av hög temperatur på cylindrar och sånt där. Men det var inte värre när man klarade ut det så småningom. Man skulle ju hantera det där.
Vid det tillfälle fick en B-17 motorstopp över Småland och nödlandade på en åker nära kyrkan i Stockaryd. Besättningen kunde kliva ur oskadd.
Två dagar senare var det söndag. Då höll de tacksägelsegudstjänst i kyrkan för honom och hans navigatör. Och inte nog med det. Det var en ogift lärarinna. Hon skrev en vacker dikt och satte in i tidningen där nere. Och vet du vad den dikten hette? Du stolta gås som landade på våran åker. Jämföra flygplan med gås, det tycker jag går lite väl långt.
B-17 blev något av flygvapnets arbetshäst under kriget. I stekande sol på sommaren och i bitande köld under de hårda krigsvintrarna. På den tiden plogades inte banorna fria från snö. Och som enda flygplan i världen utrustades B-17 med ett uppfällbart skidlandningsställ.
Den gick ju faktiskt 20 km i timmen snabbare med skidställ än med hjulställ. Så det var ju en fördel även där. Men nackdelen är alltid med skidställ att man inte kan bromsa. Och vi låg och flög upp i Norrland, minns jag, på ett krigsflygfält på vintern. Och sista biten in till parkeringen var det en sluttning nerför. Och efter den sluttningen där skulle vi parkera. Men nedanför parkeringsplatsen var det stup. Så det gällde att stanna. Och då hade mekanikerna i förväg plockat fram stora granrusker och sprang och slängde framför skidorna så vi fick stopp. Och det lyckades. Vi höll på med det i flera veckor och stannade på det sättet.
Några skidor behövdes definitivt inte när ett 50-tal B-17 såldes till Etiopien efter det att de gått ur svenska flygvapnets tjänst 1946. På uppdrag av kejsar Haile Selassie och med hjälp av svensk flygvapenpersonal byggde Carl Gustaf von Rosen upp ett etiopiskt flygvapen kring B-17-planen.
Vi var väl ett antal från Karlsborg som skulle hjälpa till med denna nedflygning av 20-tal minst var väl B-17 till Etiopien. Kejsar Haile Selassie hade ju köpt dessa. Och jag minns att vi stod ett gäng unga löjtnanter och fänrikar och drog lott i mitt tjänstrum och vilka som skulle få följa med på den här flygningen ner, vilka som skulle få flyga ner varsin B-17. Och jag fick en kort sticka och min gode vän och granne Olle Persson, han fick en lång, så han fick flyga. Han kom aldrig tillbaka, utan det blev ju den hemska olyckan på hemvägen att trafikflygplanet de flög med hem, fraktflygplanet flög in i ett berg i Italien. 21 omkom och 4 överlevde. Och det var ju en svår förlust som vi hade där. Så där kan man säga att man stod och drog lott om sitt liv mer eller mindre. Och det visste man ju inte.
Nitlotten blev din räddning.
Nitlotten blev min räddning, men min granne Olle, han omkom.
B-17 kom efter avslutad flygvapentjänst också att användas för boxering av skjutmål. Kunglig Majestät och Kronan, som det hette, ställde ett 20-tal plan till förfogande. Gulmålade med civilregistrering flögs de på uppdrag av försvaret av bland annat flygföretaget Avia i Visby. Birgit Tyring, hustru till företagets ägare, spakade ofta B-17. Enligt uppgift minst lika bra som sina manliga kollegor. Hon är sannolikt den enda kvinna som någonsin flugit planet. Den sista juni 1968 drabbades en av Avias B-17 av ett motorfel och skänktes till Flygvapenmuseum. Där blev den stående i ett magasin i nästan 30 år. Inför Saabs 60-årsjubileum 1997 väcktes tanken på att försöka få planet i luften igen. Och i september förra året samlades en skara flygentusiaster i Flygvapenmuseums verkstad för att ta itu med renoveringen av Saabs egna förstlingsverk. Många av dem hade varit med om att bygga B-17 för över 50 år sedan. Siktet var inställt på Saabs jubileumsflygdag i september 1997.
Ja, det är inte normalt att man tar ut någonting för sina magasin och använder det. Det strider mot normala museala regler. Men i vårt fall så har vi en B-17 till. Och då tyckte vi att när det nu finns ett speciellt tillfälle, när det nu finns en som en kraft som vill verka för att och också sponsra det här projektet, så tyckte vi att varför inte? Det är ju faktiskt i luften som flygplan ska vara.
De duklädda rodren fick ny klädsel av bomullsduk som fästes med van hand av Gulli Mjärdsjö. De speciella stygnen och knutarna satt fortfarande kvar i fingrarna. Ur gamla gömmor plockades formarna fram till plexiglasrutorna i kabinhuven. Alla rutor behövde bytas ut sedan de blivit spruckna och repiga genom åren. En del plåtdetaljer var fästade med så kallade tribunskruv som inte används längre. Flera saknades, men efter en del detektivarbete hittades en ask med nya skruvar. Den nya klädseln på rodren målades med en speciell spännlack. Gamla kunskaper var helt ovärdeliga när det gällde att få den gamla B-17 flygklar igen. Planet skulle bli helt återställt i sitt ursprungliga skick, och i flera fall fick man ta till de personliga minnesbilderna. Av säkerhetsskäl installerades dock en modern flygradio. Propellen skickades på renovering till ett företag i Norge. På senvintern kom den tillbaka i skick som ny och kunde monteras efter alla konstens regler. Då var det också dags att prova alla system. Hydrauliken som styr bland annat vindklaffarna fungerade oklanderligt och höll tätt efter en fullständig renovering. Den 4 april, helt enligt planerna, gick motorn igång vid första försöket efter 29 års tystnad. Motorfelet som avbröt flygkarriären 1968 hade visat sig vara en skadad kolv och cylinder som bytts ut. Nästa steg blev att montera på yttervingarna. Ett pilljobb med ett 50-tal bultar som skulle dras fast med exakt moment och säkras med låstråd. B-17s karaktäristiska landningsställ var det som renoveringsgänget hade störst besvär med. Till slut hade man lyckats få ihop ett som fungerade med delar från ett 10-tal landställsben. Planet var det första helsvenska konstruktionen med indragbart landningsställ.
Jag är förvånad över hur mycket kluriga konstruktioner de fick till. Mycket kluriga saker. Och framförallt då när vi började på att lucka av det här flygplanet och fick
För vi var ju tveksamma när han stått så länge och när var så gammal. Det var en massa korrosionsskador tänkte vi och så vidare. Men det var förvånansvärt fin. Jag är här kontrollansvarig på det här projektet. Så jag har som gammal kontrollingenjör från Saab då, så har jag ansvaret här gentemot myndigheterna, Luftfartsverket. Och vi hade besiktning nu i den 6:e på Svenska flaggans dag. Och det gick med flaggan i topp där också. Så att det var inga anmärkningar som de hittade på.
Ja, 11 juni 1997. B-17 är klar att provflygas igen.
Vi har jobbat i precis 172 arbetsdagar. Vi har gjort 9350 timmar och vi ligger 2 dagar före programmet.
Har det varit några problem på vägen? Jag menar reservdelar, specialverktyg och så vidare.
Det som kanske har tagit längst tid, det var huvudstället och hjulena, däckerna, slangarna, bromsblåsarna. Men allt har funnit en lösning. Och jag kan säga att däckerna fick vi tag från Kanada, slangarna ifrån Korea och bromsblåsarna kom från USA.
Med full tillförsikt kvitterar provflygaren den nyrenoverade B-17. Han vet att det ligger mycket yrkeskunnande, entusiasm och kärlek bakom renoveringen och har nu ensam ansvaret för planet. Till vardags är Kjell Nordström provflygare av Saabs trafikplan.
Den stora skillnaden rent flygmässigt är start och landning. Det är ju att det är spårställ på den hela, på den här maskinen. Moderna piloter, vi är vana med nosljusflygplan som är betydligt stabilare på marken än vad den här är.
Så den här fordrar lite mer utav piloten?
Ja, på sätt och vis. Ja, om man nu ser på 40-talet, det var ju hundratals 20-25-åringar som flög den här maskinen. Men de var utbildade från början på spårhjul. Så att man hade liksom, det var det sättet man flög, man hade det från grunden. Så att den är säkert inte svårflugen, men det är ett annat sätt kanske att hantera maskinen än vad vi är vana med.
Inför flygningen här, är det fjärilar i magen?
Nej, inte speciellt. Jag tycker vi är så pass, jag är så pass väl förberedd och vi har gjort en markkörning innan och jag tycker inte att det är naturligtvis väldigt spännande, men jag inte fjärilar magen direkt inte.
Du har kontakt.
Då reducerar jag för att närma bestånd. Kanske
får du
Kom,
häng för
ett
gänget.
Tack för det. Det var en tjusig vecka.
Bland de som följde premiärturen var Claes Smith. Säkert gick tankarna tillbaka till den majdag för 57 år sedan då han gjorde den allra första provflygningen av B-17.
Hur kändes det?
Ja, fantastiskt. Det var fantastiskt fint. Jag kände det kanske ungefär som du gjorde vid första flygningen. Men då var det ju helt utprovat. Nu vet jag ju att det är ett utprovat flygplan.
En del av våra modifieringar är införda.
Ja.
Undan för undan. Hur är det i skevningen nu?
Ja, jag tycker att de är väldigt fina skevningar. I hög fart nu får man sitta och hålla emot åt vänster, men det är ju en ren justeringssak. Annars är det ju ett fantastiskt fint flygplan för att vara från den här tiden. För att vara 1940. Du flög den 1940,
ja. Ja, 18 maj.
Maj 1940. Det är snart 60 år sedan.
Nymålad i sina ursprungliga färger och beteckningar flyger nu B-17 som ett levande monument över svensk flygindustris 60-årsjubileum.
September 1998. Export av JAS 39 Gripen eller inte.
Idag avslutas årets stora flygmässa i Farnborough utanför London. Saab och partnern British Aerospace har gjort sin hittills största satsning i jakten på nödvändiga exportorder för JAS 39 Gripen. Men idag är det mycket svårt att sälja stridsflygplan. Istället kan Saab bli tvunget att hyra ut Viggenplan.
Hundratusentals besökare på Farnborough-mässan har passerat en avdelning som domineras av Gripen i olika former. Gripen som fullskalemodell. En verklig Gripen lånad från flygvapnet och utrustad med alla tänkbara vapenalternativ. Gripen med bara kabindelen utställd och öppen för intresserade besökare. Saabs provflygare Fredrik Müchler gjorde en spektakulär uppvisning med rökaggregat istället för värmesökande robotar i vingspetsarna. Allt för att imponera på hugade spekulanter. Men sommarens rubriker i dagstidningarna antyder att en försäljning av Gripen ligger allt längre bort i tiden. Valutakriser, underskott i budgetar och börsoro har lett till en ökad försiktighet hos alla tänkbara köpare. Få, om ens någon nation, tycks vara beredd att binda sig för system som ska fungera 20-30 år framåt i tiden. Det här är dagsläget. Chile meddelade i juni att anskaffningsbeslutet är uppskjutet på obestämd tid. Filippinerna har fått en ny regering och väntar med flygplanköp. Sydafrika är det land som i närtid snart kan väntas ge besked. Polen beslutar sig först någon gång efter år 2003. Samma sak gäller Ungern. Tjeckiska talesmän säger rent ut att man inte har råd med högprestanda flygplan och siktar på enklare lösningar. Österrike finns med bland kandidatländerna men anger ingen tidpunkt. Amerikanska tillverkare har en aggressiv marknadsföring och erbjuder nu leasing av äldre F-16-modeller. Om något land nappar på förslaget att hyra stridsflygplan blir det enklare att längre fram sälja modernare versioner av F-16. British Aerospace och Saab är beredda att använda samma taktik genom att hyra ut Viggenplan som nu är på väg ut ur flygvapnets organisation. Det finns en stor marknad för bättre begagnade stridsflygplan och tillverkarna bevakar varandra via lobbygrupper och experter som är placerade i eventuella köparländer. Alla aktiviteter noteras och analyseras. Saab försöker vända de framflyttade besluten till sin fördel genom att säga att Gripen bara blir yngre och modernare för varje dag som går medan konkurrenternas flygplan blir allt äldre. Marknaden för avancerade lätta stridsflygplan beräknas till minst 2000 maskiner. Saab tänker ta en fjärdedel. Det blir en långsiktig och mycket tuff uppgift enligt alla analytiker.
8 oktober 1998. Ny norsk flygplats och omläggning av flyglederna.
Fortsätter nu i Norge, för nu på morgonen så lyfter de första ordinarie flygturerna från Norges nya storflygplats Gardermoen utanför Oslo. 20 miljarder kronor har den här nya flygplatsen och anläggningarna omkring den kostat. Och i natt har ett gigantiskt flyttlass gått genom Oslos gator från den gamla flygplatsen till den nya.
Drygt 600 lastbilar har dundrat genom Oslos gator i natt. 50 000 föremål, allt från brandslangar till bagagevagnar, har flyttats från den gamla flygplatsen Fornebu väster om Oslo till nya Gardermoen österut. Sedan 50-talet har det diskuterats var Norges huvudflygplats ska ligga, och den gamla har länge varit för liten. Nya Gardermoen är en av Europas dyraste flygplatser. Bara invigningsceremonin kostar nästan 15 miljoner kronor.
När vi nu avfyrer startskuddet för Oslo Lufthavn Gardermoen kan den inte undgå att få associationer till en annan öppningsceremoni.
Norges kung Harald hänvisar till OS i Lillehammer när han inviger den nya flygplatsen. Det är samma känsla nu som då, säger han. Det urnorska som gjorde succé på OS-invigningen dominerade också flygplatsceremonin, och det har inspirerat Gardermo-arkitekterna. Gran från norska skogar, svart marmor från norska stenbrott och en flygplatschef som tidigare har basat för OS-anläggningarna. Gardermoen är ett norskt monument och viktigt för den norska självkänslan, som OS, skriver norsk press. 13 miljoner människor väntas flyga från den nya flygplatsen varje år. Norrmännen flyger mest i världen. De har gått om islänningarna som förut låg i topp. Det är ju lätt att flyga över fjäll och fjordar, och totalt finns det drygt 50 flygplatser i Norge. Gardermoen ligger alltså 5 mil öster om Oslo, närmare svenska gränsen, och kan bli ett alternativ för svenskar i gränstrakterna. Den gamla flygplatsen låg bara en halv mil från Oslo, och 100 000 oslobor stördes av bullret när flygen dånade ner över staden. Nu ska flygplatsområdet saneras och troligtvis bli bostäder och IT-centrum. Men nya Gardermoen har också varit kringgärdad av skandaler. För att undvika trafikkaos på motorvägen till flygplatsen skulle passagerarna fraktas dit med snabbtåg genom en ny tunnel. Men snabbtågen kommer inte igång förrän om ett år. Tunneln tätades nämligen med Rockarskill, som Hallandsåsen. Hanna Stjärne i Oslo.
Och den nya norska storflygplatsen är en av orsakerna till att flygvägarna i Sverige läggs om, och det skedde i natt. Det här är en förändring som även kallats för flygets högertrafikomläggning, och som kommer att innebära indragna flygturer och förseningar. Men hittills har det varit lugnt, säger Peder Alber, som är biträdande chef på Sturups driftsenhet.
Just nu har vi sett att förseningarna börjar dyka upp, och upp till en halvtimme. Men trafiken som vi har flyter väldigt fint, och våra flygledare verkar ha kommit in i det på ett bra sätt, tycker jag.
Och på Arlanda väntade Lotta Hedeby på sitt plan.
Jag menar, märker man någonting så är det först när man sitter och väntar på att de ska ropa ut planet. Och dit har vi inte kommit än.
Inga förseningar än så länge?
Nej, det kan man inte påstå.
Vet du vad som har hänt i natt?
Jag vet vad som har hänt. Alltså så här lite ytligt då, att de har lagt om hela luftrummet över Europa. Och att British Airways, som vi ska åka med då, att de har inte ställt in några plan, men de har en beredskap för att kalla in folk ifall det blir fråga om ombokningar. Och vi ska vara i Rom vid en speciell tidpunkt idag, så att vi är ju lite angelägna om att komma dit i tid.
Ja, hittills ligger alltså flygförseningar på mellan en halv till en timma. Och omläggningen gäller stora delar av den europeiska flygtrafiken. Planen kommer att flyga i rakare banor. Gamla flygfyrar skrotas. Den internationella samordningen ska förbättras. Och meningen är att flygtrafiken ska kunna öka i hela Europa. Men till en början innebär det en kapacitetssänkning på 25%. Vilket innebär indragna flygturer och timslånga förseningar, främst under månader och kvällar. Och SAS har till exempel ställt in cirka en femtedel av sina inrikes- och skandinavienflygningar. Den 19 oktober ska flygtrafiken vara tillbaka på normal nivå för att sedan kunna öka. Reportrar Elisabeth Kvarford och Mina Grönfors, Radio Stockholm.
9 oktober 1998 om flyglederna i Europa.
Fru
Förseningarna inom flygtrafiken fortsätter. Både inrikes- och utrikesflyget från Arlanda är försenat med upp till 3 timmar på grund av övergången till nya flygleder. Och över 50 avgångar har helt ställts in. SAS har nu tvingats hyra ett tåg av SJ för att ta flygpassagerare från Arlanda till Göteborg. Ja, störningarna har ju att göra med övergången till ett nytt och säkrare sätt att leda flygtrafiken över Sverige. Och hela Europas flygleder skulle behöva göras om på samma sätt. Om inte så får vi räkna med fler olyckor och fler tillbud. Den varningen kommer idag från den internationella flygmyndigheten i Bryssel.
Ett plan är på väg in för landning på Zaventems flygplats i Bryssel. En av Europas mest trafikerade flygplatser med oändliga förseningar som dagliga inslag. I Europa där 300 miljoner människor varje år använder flyget har redan flygplatserna i London, Amsterdam och Frankfurt nått kapacitetstaket. Det gäller för närvarande även svenska Arlanda. Trängseln i luften är enorm för att inte tala om kaoset på marken. Dagens situation framstår som än mer alarmerande eftersom antalet flygningar i Europa fram till år 2015 kommer att fördubblas enligt prognoserna. Detta i ett läge där kapaciteten redan är överansträngd. De här bilderna som visar hur flygtätheten över Europa kommer att växa talar sitt tydliga språk. Och i fördubblingen av antalet flygningar ligger en tidsinställd bomb.
Very roughly we could say that a doubling of traffic would multiply by a factor of about 4 the number of situations where 2 aircraft are close together in the sky.
Den här typen av incidenter där 2 plan kommer för nära varann i luften har ökat de senaste månaderna över Europa. Flera inträffade på sensommaren över Sydsverige, Belgien och Frankrike. Därför måste flygsäkerheten i framtiden i Europa inte fördubblas utan 4-dubblas för att inte det ska hända som inte får hända, nämligen att 2 plan krockar i luften.
Because we know that we are working very close to the saturation point of the system.
Och för att hindra en framtida katastrof måste en total omläggning och samordning av hela flygledningssystemet över Europa göras. Datakommunikation och automatisering måste ersätta en del av de redan hårt ansträngda flygledarnas jobb. Luftrummet måste utnyttjas bättre. En revolution väntar flyget och den planläggs här på flygmyndigheten Eurocontrol i Bryssel där det viktigaste inslaget är en övergång till flygnavigering via satellit.
It would certainly be a pity that the air traffic management is one of the latest industry not to use satellites.
Det måste gå den vägen därför att den tekniska utrustningen på marken är gammalmodig. Piloterna får mycket bättre information från satelliter än vad de får från de markbaserade system vi har idag.
Den informationen är radarbaserad, ofta muntlig, vilket kan leda till missförstånd. Men flygnavigering med hjälp av de 24 satelliter som redan finns uppe i rymden innebär en dramatiskt ökad flygsäkerhet.
Piloterna som sitter i cockpit kommer att själv kunna se vad som händer runt omkring dem, vilket de inte gör idag.
Den 5 december 1998, Lockerbie-katastrofen för 10 år sedan och generalsekreteraren i FN, Kofi Annan.
FNs generalsekreterare Kofi Annan reser idag till Libyen där han ska försöka få den libyska regeringen att lämna ut de båda män som misstänks för Lockerbie-attentatet för 10 år sedan då ett amerikanskt trafikflygplan störtade över Skottland och 270 människor omkom. Om de båda misstänkta männen lämnas ut ska de ställas inför rätta i Holland.
Den 6 december 1998.
FNs generalsekreterare Kofi Annan misslyckades i natt i sitt försök att få Libyen att lämna ut de 2 libyer som misstänks för att ha placerat en sprängladdning i det Pan Am-plan som exploderade ovanför Lockerbie i Skottland för 10 år sedan och då 270 människor omkom.
Den libyske ledaren Muammar Gaddafi är oftast oberäknelig. Så var det också igår när han timma efter timma lät FNs generalsekreterare Kofi Annan vänta i kuststaden Sirte. Sent på kvällen blev det ett möte. Dessförinnan hade libyska politiker på lägre nivå skött samtalen med generalsekreteraren. Kofi Annan hade efter ett snabbt beslut rest till Libyen för att försöka få libyerna att lämna ut de 2 män som misstänks ha 270 människors liv på sitt samvete. Kofi Annan lämnade Libyen i natt efter att ha mött Gaddafi i ett ökentält. Ingen uppgörelse blev klar. Kofi Annan försökte efter samtalen i Libyen hålla skenet uppe genom att säga att han trodde att de två misstänkta skulle kunna komma att föras till en rättegång inom en inte allt för avlägsen tid, som han uttryckte det. I augusti enades FN och Libyen om att en rättegång mot Abdel Basset al-Megrahi och Lamin Khalifa Fahima ska hållas i Nederländerna. Men fortfarande är det olöst var libyerna ska avtjäna sitt straff.